Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkommen, Werner.
Tack ska du ha, Werner.
Det är roligt att ha dig här, Werner.
Det är alltid lika roligt att vara här, Werner.
Tack ska du ha, Werner.
Tack, Werner. What is the source?
One, two, three, set it!
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Idag i podden ska vi prata med Christer Lundqvist som brukar vara tävlingsledare på en del driftingtävlingar, STC bland annat. Vi ska prata och belysa lite likheter och skillnader mellan drifting och andra sportgrenar och fundera på vad vi kan lära oss och vad vi ska undvika för någonting. Välkommen till Driftpodden, Christer Lundqvist.
Tack så mycket.
Ja, Christer, du är väl kanske inte ett riktigt household name inom driftingen, men du är ju känd ändå inom en del i alla fall av driftingvärlden som tävlingsledare. Har ju varit tävlingsledare i en del STC-deltävlingar bland annat. Så att, hur många tävlingar har du varit tävlingsledare på inom drifting?
Inom driftingen borde det bli... Nu lär vi se. Tre borde det bli där jag har varit huvudtävlingsledare.
Mm. Sen har vi ju sett dig på Mantorp Park några gånger där du har gått med lite grann och stått och observerat och sådär.
Ja, jo, jag har väl försökt gått lite grann tillsammans med Max där och det gäller att hålla sig uppdaterad. Mm. Och säkert när man är ny.
Mm. Precis, ja. Jag tänkte vi kunde börja lite grann med dig och din bakgrund. Hur, om vi börjar där kanske, vem är Christer? Vart bor du och vad har du för yrke och familjeförhållanden och så vidare?
Nyss fyllda 40, får man väl säga. Kommer ursprungligen 3 mil norr om Gävle. Det blir en bor nu i centrala Gävle. Tillsammans med sambo.
Ja. Yeah. Mm. Har du något yrke eller livnär du som tävlingsledare?
Jobbar som drifttekniker på fjärrvärmenätet i Gävle. Mm. Det är väl mitt vanliga yrke.
Ja. Yeah. Just det. Om vi kikar på motorsporten mer specifikt då. Vad har du för bakgrund där? Hur har du varit aktiv själv eller hur har du kommit in i det här?
Ja, man får väl skylla på farsan där. Han tävlade i rally på 70-talet och slutade någonstans 76 tror jag. Men han var ju fortfarande, intresset fanns ju kvar så att man blev meddragen ända sedan man knappt kunde gå. Ut och titta och sådär. Och sen fick man sin första cross, man var runt 7 och åkte för skojs skull. Jag tror jag började tävla när jag var 15. Började tävla motocross. Höll på med det ungefär till 10 år.
Ja.
Sen av olika anledningar så kände man väl att nu kanske det är dags att göra någonting annat.
Det brukar bli en massa brutna ben och grejer som brukar påverka det beslutet.
Ja, man har ju sin beskärda del utav det. Faktiskt ingenting som egentligen påverkade att jag slutade. Det var dags att prova någonting annat då, kan man säga.
Ja.
Och
klev över på bilsport då, eller hur?
Ja, man började bli lite intresserad av dragracing. Kan man, lite grann. Det var väl så tror jag att det började med bilsidan.
Mm.
Just för min egen del liksom, och det här. Att man började åka på en dag på strippen och lite sådana saker.
Mm.
Som åskådare då. Sen hängde man väl liksom i alla de här gatkretsarna.
Ja.
Och sen började man... Var med i Söderhamn och titta där. För de öppnade en dragracingbana där på motorstadion.
Mm. Men ingen egen bil?
Nej, inte. Utan det var väl med en gatbil. Mm. Vid den tiden. Så att jag... Vart väl mer funktionärssidan. Tack vare att man inte hade någonting eget att åka med. Men man ville ändå vara med på någonting.
Mm. Ja. Mm. Ja, det där har vi ju pratat om några gånger, att det där är ju jätteviktigt och en jättebra ingång, att känner man att man vill vara med i den här världen, och sen egentligen vilken gren det är spelar ju mindre roll, så finns det ju alltid behov av funktionärer, så att man kan ju alltid göra sig nyttig, så att säga.
Ja, jo, verkligen. Det är ju, och på något sätt så är man ju med att tävla ändå när man är funktionär på något sätt.
Absolut, och man är ju framförallt är man ju en del av gemenskapen.
Ja, så är det. Den är ju väldigt viktig.
Mm. Ja, så din början som funktionär då, det var där i Söderhamn inom deras dragracing-verksamhet.
Ja, det här borde vara... Oj, kan det vara? Det borde vara runt 2007-2008 någonstans, jag tror jag. 2007 var det nog faktiskt. Mm. Någonstans där, jag är lite vilsen på årtal, men ungefär.
Mm. Vad hade man för roll som funktionär då, när man klev in?
Jag hamnade väl ganska på en gång på startplattan. Lite olika, det var väl när man började... När man säger bleachboxen där över vattnet där liksom. Det är väl med hetluften där liksom.
Mm.
Och sanering och sådana saker.
Mm. För du hade ju en fördel då när du klev in som funktionär där. Att du var ju vuxen med lite marginal i alla fall. Om du säger att det var 12 år sedan och säger att du är nyss fyllda 40, så var det ju någonstans mellan 25 och 30 i alla fall. Om man börjar när man är yngre så kan man ju få lite enklare uppgifter kanske som... Ja, på grund av att man inte är myndig och sådär, att man behöver tänka på säkerhet på ett lite annat sätt.
Ja, jo, du har ju, just vad gäller dragracing, har din åldersgräns vad gäller på startplattan, så att man vill ju ha de som har lite eget tänkande mer, och för att inte, det är ju en ganska farlig miljö, så att
absolut. Mm. Jaha, du började där på startplattan. Fanns det någon tanke då att komma vidare i den där delen, att försöka utvecklas som funktionär och komma vidare, eller?
I första läget tror jag inte att det fanns något riktigt, utan då var det mer kul att vara med liksom, att man var med. Sen hade man väl någon typ av intresse och lite grann så här, och då fick man väl lite andra poster som krävde lite mer kunskap och hade lite mer koll. Liksom man började med upplining och då var man tvungen att läsa stegar och sådana saker.
Mm.
Och det var väl då man började också bara läsa på mycket mer. Man började titta regelböcker. Och man var ju tvungen att lära sig vissa saker för att kunna stå där.
Mm.
Så på den vägen var det väl lite grann att man började visa framfötterna vad det gällde kunskap och grejer, tack vare att man började få koll på regelboken.
Mm. Jag är ju också sån. Jag har ju läst på rätt mycket när det gäller driftingregler och sånt där, för jag känner att i min roll som kommentator till exempel i livestreamen, så vill jag ha ganska bra koll på reglerna och kunna uttrycka mig om saker. Men hur känner du då med andra funktionärer? Du kände inte att alla hade riktigt det intresset?
Nej, det är väl lite grann så. Det blir ju så, för då handlar det mycket om... Det var egentligen bara lokalt, kan man väl mer eller mindre säga. Så att många tyckte att det var kul att hjälpa till, men man kanske inte hade ett intresse av att sitta med regelbok. Men det fanns ju alltid positioner man kunde ha.
Mm.
Och man tog in lite grann vad det är tävlingsledare och sånt där. Det hade man ju utifrån. Så att det klarade sig ändå. Och det var... Då sticker man ju ut i det gänget.
Mm.
Om man börjar läsa på.
Ja, såklart. Ja, och från upplagningen där då, hur kom du vidare sen?
Ja, och då följer man väl på det där att man, eller hur man ska säga, började läsa på, så tyckte de att okej, det behövs en säkerhetschef. Du är ganska påläst, så att det kan vara en bra uppgift åt dig.
Mm.
Så och i och med det så kom man ju upp sig i uppgifter med mer betydelse.
Mm. Och mer ansvar började också.
Mer ansvar, samt att det började komma in mer rena tävlingsbilar, började dyka upp. Så att det gick fortare och fortare. Man märker att det var mer vana förare som dök upp där och hade krav. Så att man kände ju det. Okej, nu får man inte göra bort sig här kanske så mycket. Så att nu lär man veta vad man gör.
Ja. Så att det var under tiden som verksamheten i Söderhamn utvecklades också. Som du liksom gjorde din vandring där.
Ja. Och det här borde... Nu ska jag säga här... Jag tror, och det var i det här läget som jag också kom i kontakt med Rickard Johansson för första gången. Mm. Då när jag var, och det här måste ha varit hösten 2008. Då insåg jag väl, okej, vill jag få lite mer koll på säkerheten. Vi behöver ha in någon med lite mer kunskap. Så då tog jag kontakt med Rickard, för jag hade hört talas om honom på omvägar. Att ja, men här är en kille som har lite koll.
Mm.
Så då ringde han och frågade om, har du lust att komma ner till Söderhamn och hjälpa oss lite grann? Och det hade han.
Mm.
Så på den vägen är det.
Mm. Ja, men det var ju ett stort steg också att be om hjälp utifrån och försöka utveckla den där biten. Säkerhetsbiten är ju otroligt viktig, vi tjatar mycket om det, men den är ju det.
Oh ja,
Det finns många delar i det. Det finns ju dels en del i att föraren har ju ett liv och en familj och ska ju naturligtvis komma hem efter att han har lekt färdigt, om vi säger så. Men sen så, om vi andra som inte drabbas direkt av en sån där olycka som inte faller väl ut eller går bra så att säga, så sätter det ju mycket stämpel på sporten, så att alla som finns inom motorsporten och speciellt inom en specifik gren får ju lida av en olycka som inte slutar väl.
Ja, definitivt. Så är det. Man kan aldrig egentligen prata och engagera sig i säkerhet för mycket. Det finns alltid ett utrymme där.
Mm. Ja, vidare säkerhetschef och blanda in Rickard lite grann. Vad nästa steg och vad bli tävlingsledare eller?
Ja, det vart ett då efter den där säsongen 2008, så vart det en liten generationsväxling, kan man väl säga, vad det gällde där som de som höll i, kan man säga, dragracingen.
Mm.
Så vi stod där inför 2009 och var tvungna att hitta några som kunde driva dragracingen vidare och vara liksom de som höll ihop sektionen. Och då föll lotten på mig och en som heter Uffe Lundgren från Söderhamn.
Mm.
Och vi delade på ansvaret då, för vi insåg att okej, vi bör nog vara två för att det här ska funka. Och vi satt väl direkt ett mål att vi ska försöka ta det till nästa nivå. För vi såg att det fanns ju potential liksom i anläggningen och förarna som kom. Och så där. Banan började bli mer känd. Så att
mm.
vi, Och i samband med det så tyckte Bosse Helén som var SKA för Nedre Norra att du borde bli tävlingsledare. Och man var väl lite skeptisk i början. Så här, jag tävlingsledare. Så här. Men han sa, han var ju jätteschysst och han sa, jag hjälper dig liksom tills du kommer in i det här.
Mm.
Så på den vägen var det att man... För det var ju det att det kryllade inte utav tävlingsledare och man var väl tillräckligt driven för att kunna gå in i den rollen.
Mm. Om du skulle beskriva rollen som tävlingsledare och egentligen oavsett sportgren, hur skulle du beskriva den rollen?
Ja, hur beskriver man den? Man är väl spindeln i nätet kan man säga. Man är ju den som ska hålla ihop hela evenemanget, mer eller mindre.
Mm.
Och det gäller ju att man har ett brett perspektiv på allt som händer. Det betyder ju inte att man måste göra allting, men du måste se till så att det är någon som gör. Du blir aldrig du som kan göra varenda grej, utan du delegerar ju alltid.
Mm.
Och det är där man har de andra cheferna till, så att man som finns.
Mm. Ja, vi har ju delat torn ett antal gånger du och jag, och jag har ju sett lite grann vad du pysslar med och hur mycket radio du pratar med både lineup och starter och räddning, och det är faktafunktionär för 5 minuters regel när vi pratar drifting, och det är alla möjliga som, så att det är verkligen spindeln i nät, och inte minst oss i media också då, för det är ju den kontakten du och jag har haft, att jag har varit speaker för livestreamen, så på senare år så har du ju fått vänta in klartecken ifrån mig då att vi är klara med våra repriser och grejer, så där har vi ju adderat ytterligare en grej som du måste ha koll på.
Ja, jo, men det är ju, det gäller ju att ha lite känslan för det här, och jag har väl valt att vara, även om man säger race controller, man kan säga, eller ja, och som sköter ruljansen, fast jag är tävlingsledare. Vissa vill ju bara kanske vara tävlingsledare, men de har någon annan som sköter liksom ruljansen.
Mm.
Men jag gillar att ha den här för då har jag koll på vad som händer. Då har jag hellre någon som kanske gör vissa andra. Man har en biträdande tävlingsledare som gör vissa andra uppdrag. Men man har lite lättare att styra evenemanget när man sköter det. Och det här hänger väl kvar sin dragracing. För där är det väldigt mycket så att som tävlingsledare då sköter du. Se till så att det rullar på under hela dagen.
Mm.
Och det har jag väl tagit med mig till driftingen, och jag har väl det har väl också blivit att jag tittar lite grann nu, för Max gör ju också så.
Mm.
Han är ju samma arbetssätt, så att det är väl därför man har det på det sättet.
Ja. Vi pratar ju drag racing då som bakgrund, och vi pratar lite drifting. Har du varit funktionär och involverad i några andra grenar också?
Inte aktiv funktionär så, utan det var väl lite grann när man åkte cross, så var man väl lite funktionär, man var lite flaggvakt och lite sådana saker.
Mm.
Men inte inom annan bilsport, utan det jag var så låst på tävlingsledningssidan de sista åren, eller ja, sen jag varit tävlingsledare kan man säga.
Mm.
Så har jag väl i stort sett bara varit där.
Ja. Ja, men som vi pratade om, den här rollen då som ett övergripande ansvar egentligen för det mesta som händer både på och i närheten av banan då. Ja, ser du några tydliga skillnader mellan dragracing och drifting när det gäller den biten?
De är mer lika än vad man kan tro faktiskt. Det är ju Det har ju de stora väsentliga skillnaderna, det är ju ofta startfälterna som är mycket, mycket mindre i drifting.
Mm.
Så att det blir de här korta intensiva körningarna liksom när det rullar på, och sen så blir det stopp däremellan, medans dragracing är ju hela dagen.
Det är, liksom, det är så många olika klasser och sådär, så att det rullar på hela tiden där.
Ja, så att det är väl den största skillnaden kan man säga, just att det blir aldrig stoppat. Du kan egentligen aldrig lämna banan, utan det matas konstant. Så att det är ju den väsentliga skillnaden. Men sen har de väldigt, väldigt lika upplägg, skulle jag säga. Så att det är lätt att gå från den ena sporten till den andra om man har lite rutin. Och då säger jag lätt inom situationstecken. Det är ju...
Ser du några kulturskillnader då mellan grenarna som underlättar eller försvårar din roll? Om man ska vara, jag kan kasta mig ut i det blå och ha lite fördomar när jag säger att dragracingförarna har ju en högre medelålder än vad driftingförarna har. Då har jag inte tagit i för hårt i alla fall.
Nej, jag tänker inte säga emot dig på den frågan. Nej. Det är verkligen så. Att det är, man kan säga att dragracingförarna blir nästan bara äldre och äldre. Det är inte riktigt den tillväxten som skulle kanske behövas för sportens bästa. För det ser man ju också på deltagarantalet de sista åren. Att,
vilket ju är lite konstigt kan jag tycka, eftersom man har de här juniorklasserna med gräsklipparmotorer och alla de här grejerna. Man försöker verkligen att fånga in ungdomar och få in dem i det, men man verkar inte riktigt kunna omvandla det där till seniorförare.
Nej, om man får spåna fritt i det så märker man ibland att många kör så väldigt mycket när de är junior, så att när de blir lite äldre så blir det helt plötsligt, ja du vet, det kommer i slutet tonåren, ja då blir det helt plötsligt mycket annat som är roligt. Så att då blir det, det är faktiskt rätt många som försvinner där, och det blir ju en helt annan typ av summa som ska in för att driva en så att, och jag tror att det en fara kan det vara om man kör väldigt mycket när man är ung, det är att man kanske, man har gjort det, man är nästan färdig med det där när man ska byta fordon. Ja, man har kört ifrån sig liksom. Precis. Sen är det ju många som kommer tillbaks. Det är många som försvinner och sen så kommer de tillbaks när de kanske har bättre ekonomi, sin egen ekonomi och sådär. Så att, och att intresset kommer tillbaks. För det finns ju oftast där, men du kanske för stunden är väldigt less. Men...
Ja, nej, men det absolut är ju en skillnad. Jag skojar lite grann om dagen när vi snackade om att intervjua driftingförare, så sa jag att det är tur att vi inte håller på att intervjua dragracingförare i alla fall, för de är ju svåra intervjuade nu när det är besöksförbud på äldreboenden.
Ja.
Men man ska ju alltid sticka ut hakan lite. Men ja. Ser du några kulturskillnader mellan grenarna som kanske har lite grann med det där att göra, eller med andra orsaker?
Ja, jag skulle vilja säga att driftingförare är väldigt, väldigt lätta att ha att göra med. Och det har väl, man har en det är en lättsammare attityd till, det är inte att man inte tar det på allvar, men däremot så, man är mer där för att, okej, vi gör det här och vi kör och vi har roligt. Det kan man känna, vilket. Men det har kanske, som du säger, det har med ålder att göra. Att är du lite äldre så, det blir tävlingsmoment och du blir ganska fokuserad på det. Och du har gjort det väldigt många år, så det har blivit lite grann det här att jag vill ha det på det här sättet. Vilket gör att man får oftast ta diskussioner om det blir någonting, så då får man vackert ha på fötterna.
Ja, men vet du, det där, jag känner faktiskt igen det där lite grann. Jag har pratat lite med andra som rör sig, som gäller runt driftingen, som funktionerar på ett eller annat sätt, bland annat med besiktning av bilar och sånt där. Har man också fått det där att driftingförare generellt är ganska lättsamma att ha att göra med, och ganska men lätta att resonera med, så att säga, för att de är mottagliga.
Oh ja, och jag kan ju också se till det här, man pratar ibland om det här med säkerhet, att det är ingenting konstigt att, jag ska ha en driftingbil, då har jag full bur. Det är ingenting konstigt, för att man vet vad som händer, och det är handskydd och allt sånt här. Det är ingenting konstigt, för att alla har det liksom. Och det är ju, Det är väl för att man växer in i sporten. Då ser man att alla har det medan man är dragracingen. Det har ju många hållit på länge och då kanske man inte... Man hade det inte förr. Så då ber man istället att okej, varför ska vi komma på nya idéer? Och man reagerar kanske inte många gånger på att det går mycket fortare nu än vad det gjorde för några år sedan. Men det tänker man inte på själv eftersom man är med i den utvecklingen. Så att, ja, det är väl ungefär som förr tycker man. Fast börjar man titta tider och sånt här och gå tillbaks historiskt sett, så kan man säga att okej, det har hänt en hel del.
Och med tider och hastigheter så ökar ju naturligtvis riskerna för en allvarlig olycka.
Ja.
Jag ska faktiskt, just när ni säger det där med Hans skydd och sånt, så ska jag citera Rickard faktiskt, som vi pratade om nyss. Jag hörde i, jag vet inte riktigt vilket sammanhang, så berättade han ju att det ringde en besiktningsman till honom och frågade om han hade en förare i RM-klassen som inte hade något Hans-skydd och påstod att han inte behövde ha det. Det var ett drygt 50-tal startande, en förare hade inget sånt där skydd, och då svarade Rickard att nej, det finns inget krav på något sånt skydd. Så att han får köra. Men det var ju ändå ganska fantastiskt att hela resten av gänget hade det där skyddet, trots att det inte stod i reglementet att de behövde ha det.
Ja, det är helt otroligt om man ser hur det är i många andra sportgrenar. Rally till exempel har ju också tampas med det här med att ska man ha, ska man inte ha kostnader och så vidare. Så att det måste jag ändå säga att det är roligt med driftingen, att man har en bra attityd redan från början vad det gäller sånt där. Man vill kunna kliva ur bilen om det har hänt någonting. Alla vet ju att förr eller senare kommer det att hända något.
Så är det ju. I dragracingen så ser man, där är det ju så otroligt många olika klasser och sådär. Det har vi ju inte riktigt på samma sätt inom driftingen. Det är ju egentligen bara kanske vi säger tre olika klasser, och två av dem är ju om vi säger modified, där man kör en och sen så har vi semi-pro och pro, där vi kör Twin, och de två är ju extremt lika. Bilarna är ju tekniskt väldigt lika varandra också, så att det är inte så stor skillnad. Inom dragracingen så är det ju en enorm skillnad om man ser till klasserna i längst ner, så att säga, om vi går och rör oss ända upp till Funny Car och Top Fuel och de här som är riktiga våldsverk. Hur ser du på den biten, att känns driftingen mer homogen på det sättet än vad dragracingen gör för dig att jobba med?
Ja, det blir inte så väldigt mycket fokus på just bilarna. För reglementet ser ju ut så också att du har ganska fritt att göra. Har du säkerhetsgrejerna där, då kan du göra ganska fritt kring bilen relativt. Vilket gör att man får inte de här diskussionerna som det ibland kan bli i dragracingen, att okej, i den här klassen får du inte göra så här, utan då måste du ha de här prylarna, och det kan bli lite så här detaljorienterat emellanåt, och det gäller att hålla reda på för alla vad gäller i den här klassen. Får man ha det här, får man inte ha det här, okej, hur fort får du åka om du har de här grejerna. Det blir väldigt, väldigt mycket, och jag förstår ju för någon som inte har det i grunden. Alltså du kommer in ifrån gatan och så ska du försöka bara läsa regelboken som är ganska tjock, och vad får du göra med vissa tidsindex, och det kan bli väldigt, väldigt mastigt.
Absolut, och man kan ju tycka att dragracing som sådan är en ganska enkel sport. Först över mållinjen har vunnit, men sen så finns det ju alla de här klasserna där man försöker att hålla nere kostnaderna, där man har sina dial-in-tider och grejer som man inte får köra fortare än, och jag menar alla de där grejerna, och då hamnar man ju i de här diskussionerna där man dessutom då spärrar vissa grejer i reglementen och sådär. Jag är inte alls detaljinsatt i dragracing, men jag har ju tittat lite grann i alla fall, så att det är lite besvärligare än vad man kanske tänker sig vid en första anblick.
Ja, det får jag väl säga. Det är ju tanken är god oftast, och det är ju så, du behöver ha det där för att det ska på något sätt kunna jämna ut mellan bilarna, så behöver man de här olika tidsgränserna för att man ska få någon jämnhet, att det ska bli något tävlingsmoment, annars blir det ju på en gång bara den med mest pengar och den som satsar hårdast, den vinner alltid. Så att det är ju, jag vet och förstår tankesättet bakom det hela, men det är ju, har man varit med i det ett tag så är det inte så konstigt, men utifrån kan det vara väldigt bökigt.
Det blir mycket snack om dragracing nu, men det intressanta tycker jag är den här jämförelsen, och jämföra en sport som är ganska mogen ändå i Sverige. Jag vet inte riktigt när dragracingen kom till Sverige, var det tidigt 70-tal någon gång eller?
Jag tror det till och med var på mitten av 60 faktiskt.
Ja, så att vi har ju hållit på med det där i liksom 50-60 år liksom. Och medan driftingen då är relativt ny. Och jag tänkte på det här med uthållighet. Nu pratar vi om sätt att begränsa och hålla nere budgetar i dragracing. Inom driftingen så ser vi ofta det här att vi har en cykel på en förare på 3-4 år där man bygger en ny bil och man börjar tävla och så där, och sen så efter 3-4 år så är pengarna slut, och så i bästa fall så kör man några frikörningar med sin probil, eller så säljer man den och satsar på någonting helt annat istället. Hur ser du på den delen inom dragracingen? Känner du att man har en mer långsiktighet där?
Ja, det får man väl säga. För har du bara bilen och ingenting går sönder, så kan du ju rulla med samma bil i väldigt, väldigt många år. Det finns ju bilar som har rullat i, ja, alltså 20, det kanske finns någon som har rullat 30 år utan några jätteuppdateringar. Det är liksom, man gör ordning motorn någon gång, men kanske man ska uppdatera lite sånt. Och man tar lite grann lite åt gången, men då kan du ju stort sett köra med samma grejer. Du kan ställa undan bilen liksom 5 år, och den funkar ofta så länge det inte blir några stora regelförändringar, vilket det sällan blir. Då kan du ju oftast ta ut bilen så köra man igen. Och de blir inte allt för slitna. Till skillnad mot en driftingbil som den får ju gå väldigt, väldigt hårt.
Ja. Jo, så är det ju. Så det känns som spontant från din synvinkel att det finns en lite, ja, det finns långsiktighet på ett annat sätt i dragracing-tävlandet.
Ja, om man ska, så är det. Definitivt om man ska se till den ekonomiska aspekten, så har du chansen att klara dig undan lite bättre. För du har ganska mycket, i drifting har man ju ganska mycket kostnader vad det gäller däck och hela den biten. Alltså det går åt mycket prylar. Än om du bygger en väldigt, väldigt bra bil, så kommer det ändå gå åt prylar. Som gör att kostnaderna också drar iväg.
Ja, och det envisas ju med att vara betongmurar och lite allt möjligt efter de där banorna också, som man ska vara och skrapas efter. Så att det brukar alltid bli lite utbyte av både karossdetaljer och allt möjligt.
Så är det. Det är bara frågan om när oftast.
Ja. Så är det faktiskt. Räddning och säkerhet har vi ju varit inne lite grann på. Det är ju en sån där sak som du ju då arbetar runt, eller vad ska man säga. Du samarbetar ju då med någon säkerhetschef, och i viss del så kan du ju även drabba dig då ibland, då du får hantera förskjutningar i tidsscheman och sådana där grejer då, tack vare kanske saneringar eller bärgning, röjning eller någonting. Ser du några skillnader där mellan grenarna? Dels hur man hanterar sådana saker, och dels hur man som förare reagerar på det och så?
Man hanterar väl det lite olika. Det är oftast det blir oftast större insatser om det händer någonting på dragracing. Oftast är det kanske för att hastigheten är högre, och när det är, än om du har betonglink, så sätter du liksom, går du in i 250 blås, så händer det mycket saker. Trots att du har en betonglink och du kanske går in snett, så kommer bilarna börja studsa åt olika håll. Så att oftast blir kan insatserna blir större. Medan du i driftingen, du har oftast avåkningszoner och du har inte riktigt samma hastigheter, skulle jag säga. Så att du är lite närmare till att kunna hantera det med en mindre styrka med personal också. Dragracing banan är ju så lång så att du ska ju täcka liksom, du måste ha många fordon och hela den biten. Vilket gör att insatserna blir lite annorlunda. Du vet inte var bilen kanske kommer att stanna någonstans. Vi har jagat bilar faktiskt nerför strippen som har brunnit liksom. För att förarna har inte märkt det nästan. Men jag skulle väl säga att annars är vi inte jättestor skillnad. Utan det är väl den biten som jag skulle säga att det blir oftast en större insats och det är mycket mer folk inblandade från räddningen. Medan du på driftningen har en komprimerad arena, vilket gör att det blir ofta stopp där det blir stopp liksom, och du kan vara väldigt snabbt framme och vara mer mobil.
Vi såg ju i Formula Drift för ett par år sedan ett ganska väl omdiskuterat förlopp där den italienska föraren körde med sin Ferrari och blev stående mot en betongmur och fick klättra ur genom högerdörren och sådär. Och det tog en himla tid innan räddningsmanskapet kom fram och började släcka den där. Och när de kom fram så var det en av killarna som hoppade ur den där räddningsbilen som hade shorts på sig och kunde ju inte gå i närheten. Och lite sådana där grejer. Vi gjorde en grej på det då när det där hände. Och för att jämföra så har jag en bildserie från Sundsvall Raceway. När en bil går av precis efter att den här betongmuren längs strippen då har tagit slut. Och i samma veva som den här bilen passerar över den högra bankanten så passerar räddningsbilen över den vänstra. Det tycker jag är en fantastisk bild. Därför att det visar vilken beredskap det finns. Alltså bilen hade inte hunnit av banan ens, utan när den passerar kanten, då passerar räddningsbilen andra kanten och var på väg redan.
Ja, men det är helt fantastiskt. När man ser att man redan är på gång, så det i stort sett så stannar bilen samtidigt som räddningsbilen stannar bredvid. Liksom. Det är ju så man vill att det ska vara.
Ja, och det är ju en jätteskillnad, och Formula Drift har väl inte riktigt, eller hade inte fram till dags dato då i alla fall hängt med riktigt med räddning och sånt där, utan det var lite High Chaparral och de fick köra banan mot körriktningen för att komma fram till den här olyckan, och då var man ju först tvungen att låta leadbilen köra färdigt sitt varv innan man ens kunde åka. Så det var ju en riktig groda.
Det är en sak som man oftast diskuterar med säkerhetschefen, alltså hur gör vi det här, var ska vara bilarna placerade, precis som du säger, det är bättre att kunna följa bilarna om man måste iväg än att möta dem, för då är det som du säger, då måste man se till så att den andra är i vägen innan man kan möta. Och det är en viktig aspekt vilka man har i räddningen och hur seriöst jag förvisar mig alltid som tävlingsledare att jag har folk som vet vad de gör. Och det tycker jag att man ska. Det ska man ha koll på. Liksom, att har jag folk på plats som har koll när det händer något. För tyvärr så har det varit lite grann inom motorsporten att man genom åren har, men du har du någonting att göra? Så bara, men sätt bara brandställe här så kan du vara med på räddningen. Och det, tyvärr så är det återigen att det är inte riktigt där vi borde vara.
Nej.
Det har mer varit att man försökt fyllt en plats. För att det har stått på ett papper att det ska vara så här många gubbar.
Ja, nej, men det där med räddningen och det är som sagt en otroligt viktig del, och det jobbas ju på det här med reglementen och grejer, och driftingen har ju faktiskt ett räddningsreglemente nu. Det är ganska färskt och det Men det är ju någonting att utgå ifrån i alla fall, hur många fordon man behöver vid ett event av en viss storlek och så vidare. Så att det är ju, jag ser det som en stor fördel att det har kommit till ett sånt reglemente för driftingen som någonting att utgå ifrån i alla fall.
Oh ja, det blir, då har man en grund och förarna vet ungefär vad som förväntas när man är på ett event.
Mm. För det där är ju också en grej som vi har diskuterat förut med vad förväntar sig förarna och vad kräver förarna. Och vi har, jag vet, vi delade något videoklipp från YouTube också där det var en dragracing-gubbe från USA som pratade om det där. Att man ska kolla, kommer man till ny bana som förare så ska man kolla, ser säkerheten god ut, är allting på plats och sådär. Och gör inte det så... Pack your shit up and leave. Fan.
Precis, det var liksom det är jättebra videoklipp som man gjorde där. Att, för det är verkligen så att det ligger också på föraren att ställa krav på arrangören.
Mm.
Att om föraren bara säger att men det är lugnt, det händer nog kanske inget. Men föraren har ju faktiskt den positionen att de kan ställa krav. Att det här vill vi ha.
Mm. Absolut.
Man ska vara om sig och kring sig. Det är aldrig fel. Det är aldrig fel att ställa en fråga om någonting. Om man tycker att det är någonting som ser konstigt ut eller någonting som ser farligt ut. Ta upp det. Det är bättre en gång för mycket, en gång för lite. Att det är någon som kanske tänker till. För det kan vara så enkelt så att det är ingen som har tänkt på det. Man har alltid gjort på ett visst sätt. Och så kommer någon att titta på det från ett annat håll. Och så bara, det där var ju inte så smart kanske.
Nej. Ja, vi ska fortsätta prata lite grann om ditt arbete med driftingen då. Vilka banor har du varit i rollen som tävlingsledare eller gått med, så att säga?
Ja, det börjar ju i Ljusdal. Hastigt och lustigt. Vi fick ta över där. Så att det var ju min första tävling och det var man väl inkastade där. Så, och efter det så vart det Sundsvall. Och vart det också i samband med det här så insåg man att jag måste lära mig det här. Och, vilket gjorde att man började vara med Max på Mantorp. Så det är väl de tre banorna som jag varit på i det här läget och jobbat som.
Mm. De är ju ganska olika till sin karaktär, de banorna då. Det var ju en tillfällig bana som byggdes upp på Färila Raceway. Så, men den var ganska liten och tight. Den blev ju ganska lik den som jag inbillar mig att vi hade kunnat haft om vi hade åkt till Skara, som tanken var från början. Sundsvall lite mitt emellan. Den är lite större, lite vidare nu och lite betongmur, men ja. Och så Mantorp då, som är en stor bana. Hur känner du någon skillnad i din roll där, hur banan påverkar sig?
Nej, inte i det stora hela, utan det som kan vara som man kan förändra arbetssättet, det är lite grann, ser man starten till exempel, eller måste man ha ytterligare gubbar som det har varit någon gång på Mantorp, till exempel när de startar bakom krönet, när man har kört åt det hållet.
Mm.
Och det är lite sådana saker, mer att har man koll över hela anläggningen, annars kan det ju kräva mer radiokontakt med någon person åt något håll. Så det är väl mycket sånt, just det här att man har, kan man överblicka hela banan och har man de delarna. Och sen är det lite grann så här in- och utvägar, det kan också ha att göra, det lär man också ha lite när man planerar, man säger, körordningen eller körsättet. Hur ska folk ta sig av banan och lite. Så det kan ju skilja väldigt, väldigt mycket beroende på anläggning. När man planerar över så här ska evenemanget gå till. Då gäller det att man har med de bitarna så man får flytet när man väl kör. Så att det inte blir stopp någonstans.
Mm. Absolut. Sundsvall Raceway då, som du säger, och har varit ett par gånger där, har man ju hållit på och byggt nu ganska mycket, och där så tycker jag att det blir riktigt fina förutsättningar för, om man säger rent fysiska förutsättningar för dig som tävlingsledare och även för en del andra positioner som oss i media och sådär, och att få överblick över hela driftingdelen av den anläggningen och sådär. Håller du med om det?
Ja, definitivt. De satsar ju som vanligt, skulle jag vilja säga. Sundsvall, de brukar ju försöka alltid förbättra någonting. Så att det är ju bättre förutsättningar för oss funktionärer och tävlingsledning och alla, blir oftast i slutändan ett bättre arrangemang om man tar tillvara på de förutsättningarna man har. För det kan vara många sådana saker som inte märks utåt, men får man hålla på att trassla om man har inte faciliteter riktigt för vad du nu behöver göra för någonting, då kan det påverka. Alltså du får inte flyta för det, saker och ting tar längre tid och sånt där. Och det är tid som man tyvärr tar av förarna. Om det skulle vara sånt.
Mm. Absolut. Ja, vi har kikat lite grann bakåt i din karriär, så att säga. Och nu så står vi ju inför en ny säsong. Som ju är till att ta sin början. Och den är ju lite osäker. Men hur ser dina planer ut? Har du några uppdrag redan nu eller?
Ja, som det ser ut så är jag väl klar för Sundsvall, STC i Sundsvall. Och eventuellt ett race till utav de som går neråt. Det är inte helt, det är inte hundra klart än. Men jag kommer även vara med på första tävlingen på Mantorp. Dels för att jag och Max ska synka lite grann över hur vi... Så vi gör samma sak som Sundsvall är tävling nummer två, så att då gäller det att man gör lika. Och för ofta så märker man vissa saker första tävlingen, så att då försöker man ju att okej, hur bedömer vi det här, lär vi ändra någonting, och då vet man om det. Så att jag kommer väl att vara med på åtminstone tre evenemang som det ser ut nu i alla fall. Sen är det ju också planerat för en fristående tävling i Ljusdal.
Ja.
Så det är väl planen för i år. Jag kommer troligtvis att finnas även på gatubil på Mantorp i någon typ av roll.
Hur årets 10 000 dollars fråga är ju, hur tror du att vi kommer att framleva den här säsongen? Tror du att vi kommer att ha publik och sådär, eller hur? Vad är din känsla för pandemiläget?
Ja, det var en bra fråga. Det var svåraste den här veckan. Det ändrar ju sig så otroligt mycket nu, och det kommer inte, man vet inte hur det blir med vaccin, och det verkar inte vara någon som vet just nu.
Nej.
Men man hade ju åtminstone hoppats på att det skulle kunna lätta till hösten, om jag säger så. Jag har ingen tanke om att man kan köra publik över event liksom i början av sommaren. Det kan jag inte tänka mig. Däremot så kan man väl alltid hoppas på att det har hänt någonting framåt hösten, att man skulle kunna få åtminstone utomhus köra lite mer publikt.
Ja, absolut. Det får vi ju hoppas på. Och att vi får den säsongen, så att säga, som jag känner att svensk drifting behöver. Vi behöver en bra STC-säsong nu. Det här med att gatbil kliver in som promotor och pytsar in pengar och satsar lite grann i det här, är någonting du känner att det påverkar dig på något sätt?
Det påverkar väl helheten, skulle jag väl säga. Du kanske får lite högre liksom, du lyfter hela arrangemanget, vilket också gör att det kanske, man lyfter så oftast med som tävlingsledare, lyfter man oftast med om arrangemanget, om man säger att det satsas mer. Så, så på något konstigt sätt så blir det att man dras ju med. Man försöker ju alltid göra sitt bästa. Men det är ju... Får man mer utav allt liksom, så följer man med som där. Att man känner att okej, nu lär vi pressa lite till. Nu ska vi göra ännu bättre. Och det är ju trots att man alltid vill göra sitt bästa. Men på något sätt så... Det dras med utav allting annat. Det får oftast en positiv effekt.
Men jag förstår absolut hur du menar. Man sträcker upp sig och ger det där lilla extra. Så att, som sagt, vi hoppas verkligen att årets SDC-säsong blir en succé. Och vi har ju börjat och sett lite förarlister och sånt där nu, så att det ser ju lovande ut. Vi hoppas att allting ska bli bra och att vi får lite namnkunniga extra inhopp, lite wildcards på de här olika deltävlingarna lokalt, så att det kryddar till lite extra och ger lite extra spänning, antingen för publiken på plats eller livestream-publiken.
Helt klart.
Ser du några andra, om vi tittar på driftingen runt om i världen, ser du några andra utmaningar som, eller saker som vi ska passa oss för, eller saker som vi ska inspireras av, eller någon speciellt du tänker på där?
Ja, jag skulle säga att man ska passa sig för lite grann efter, där man kan se i många andra sportgrenar, och där man har börjat infört i USA det här med enhetsgrejer. Man ska ha enhetsdäck, man ska ha enhetsmotorstyrning, och Jag ser ju en fara i det, för det där har vi sett att man har försökt med rally här i Sverige under SM, det här med lite enhetsgrejer, och det brukar inte vara så väldigt väl mottaget.
Nej.
Jag tror ett av problemen är att man i Sverige, här är vi ju alla privatteam mer eller mindre, och det går inte att jämföra med ett större land där man har mycket pengar inblandat, vilket gör att här blir alla som säljer grejer och alla som köper grejer blir liksom, det hänger ihop mycket mer. Skulle du införa ett enhetsdäck, ja, då skulle det bara bli en handlare kanske som får ta del av det. Och i andra änden så är det många som kanske har sponsor ifrån någon, ja, då kan du inte. Så att, ja, det där är jag väldigt, väldigt skeptisk mot. Åtminstone i Sverige, man ska nog inte hoppa på det tåget. Jag tror att det kan vara väldigt dumt för sporten.
Nej, jag håller helt och fullt med, och det vi pratar om då är ju Formula Drift Pro Spec, där man ju dels har ett GT Radial däck som man ska använda i år, och dels då så ska ju Link ECU bli deras standard motorstyrning bland annat, och där jag ser väl vissa fördelar med att man försöker att strama åt reglementet och försöka att göra bilarna billigare så att fler ska kunna delta i deras instegsklass då, så att säga. Men jag tror precis som du att det här med enhetsprylar och bestämma vissa delar är helt fel väg att gå. Och tyvärr så ser vi ju att vi är ju lite grann på väg åt det hållet i Europa också. Även Driftmasters kommer ju att styra vilka däck man kommer att få åka på, fast där kommer det inte att vara bara ett däck och ett märke, utan det kommer att vara ett antal olika. Det å sin sidan då kan jag se lite för- och nackdelar med det, för att det har ju pratats om att en del förare har haft så god kontakt med sina däckfabrikanter att de har kört på prototypdäck som ingen annan kan få tag i, som har haft ruskigt bra grepp till exempel då. Och så där. Och det är ju naturligtvis konkurrenshämmande, men nej, jag är helt med det där, att det är nog fel väg att gå, och jag vet inte riktigt vad fördelen med det är heller. Jag vet inte om du kan tänka dig någon sån.
Nej, jag tror många gånger att det blir den här stora seriesponsorn som vill liksom vara, för det blir ju så, som Link är ju med på, så de är ju liksom där till exempel. Och jag tror lite grann att det blir de pengarna som styr lite grann varför det här händer. Och tanken är väldigt god, att alla ska ha ungefär samma prylar, det ska inte bli någonting. Men det där funkar nog mer på en högre nivå. Om vi tittar på, om vi tar som rally-VM eller Formel 1 eller alla de här stora, där har det mycket lättare, för där är det en helt annan typ av pengar som är inblandad. Mm. Medan man i Sverige kanske som, ja, det är liksom ensam team, det är kanske familjen eller någonting sånt där, och du har en sponsor lokalt liksom. Mm. Det blir inte de här stora proffsteamerna. Det blir kanske lite mer när du kommer ner i Europa och då åker liksom en sån serie, ja, men då kanske det blir ett annat upplägg. Men så länge vi håller oss i Sverige så tror jag att man ska vara lite försiktig med det där.
Mm. Ja, nej, men det var absolut ett intressant inspel. Det håller jag helt med om.
När vi ändå är inne på det lite grann, det här med... Jag kommer att tänka på en sak här. Det här, om man ska titta på vad man kan ta ifrån andra sportgrenar, och vi är inne på dragracing, så finns det faktiskt en sak där som jag saknar lite grann i driftingen som man skulle kunna använda. Mm. Och det är ju faktiskt möjligheten att använda du använder kvalresultatet. Alltså vi pratar bumpspot, som vi säger i dragracing, sista kvalplats. Och att man hela tiden skulle få ha live på det. För då skulle också kvalkörningarna bli väldigt, väldigt mycket mer intressant. Då har du någonting du kan förmedla till publiken. Det är faktiskt en sak som jag... Det kanske inte är typiskt drifting, men jag tror att det är någonting som ska vara intressant för publiken när man sitter och tittar på kval. Du vet hela tiden vem som har kanske sista kvalplatsen och vad som behöver presteras för att ta sig in.
Mm. Och där kan jag faktiskt ge lite info. Därför att det där är ingenting som man inte har tänkt på, utan det där är ett aktivt val man har gjort. Därför att eftersom jag har varit delaktig i livestream-sändningarna, så har jag ju samarbetat väldigt mycket med tävlingssekreteraren om poäng och så vidare, och vi har ju delat system för det, och då har vi även delat ut en fil som förarna har fått tillgång till, så att de har kunnat se live i den filen hur mycket poäng respektive åk har gett i första kvalrundan. Sen i andra kvalrundan, då har man inte delat med sig av de resultaten, därför att man vill presentera presentera stegen så att säga på förarmötet efter. Så att det där är ett aktivt val som man har gjort, och vi har diskuterat det därför att det låg ju inte i min fördel, eller till min fördel som kommentator, att gå miste om den här informationen. Så att vi har faktiskt diskuterat det ett par tillfällen. Så att, nej, jag håller helt med dig. Det är lättare för publiken både på plats och livestream-publiken att hänga med om man får en sån. Vad krävs det för att kunna få ner? Och det kan man ju titta, Red Bull TV har ju till exempel i Drift Masters. Det är väldigt tydligt. Så att, nej, absolut.
Det är ju oftast det som också kan vara lite grann, det är att det kräver att man har ett system som är väldigt snabbt, så att du verkligen hela tiden har det. Men det är ju, från den sida jag kommer, så känner jag att det hade varit väldigt intressant. Sen har man ju gjort ett aktivt val, men om jag hade fått vilja sett någon utveckling, så hade jag faktiskt vilja haft det åt andra hållet. Men det är jag det.
Mm. Nej, men absolut. Om vi tittar på systembiten där har väl dragracingen också en mognad. För där finns det väl en del olika system som är färdiga att köpa in sig på, som man bara kan använda om man vill arrangera en tävling.
Ja, du har ju några olika system. Man ser det största, det är väl kanske Porta 3, alltså det är ett amerikanskt system. Men här, som det har blivit nu här i, man kan väl säga att främst Skandinavien, så använder man ett svenskt system som heter TimeTree. Och det är ju Lelle Olsson som har utvecklat det, som har Nitros.
Ja.
Och det systemet är ju väldigt, det är ju väldigt uppdaterat, skulle man väl kunna säga. Och det har en fördel när du kör här att använda det, för du har lätt reservdelar om någonting ska hända, och det, nu har det blivit faktiskt en standard, så jag tror i stort sett alla banor, och nästan alla banor i Sverige, om inte alla banor har det system. Även Norge har köpt in nu, vet jag. Finland har också något system. Vet inte om det har kommit ut på några av banorna neråt Europa, det kommer jag inte ihåg. Men Det sprider sig. Och det är ett bra system. Så att jag skulle ju vilja se ett sånt system även i driftingen. För där har du ju möjlighet att hela tiden publicera. Alltså det ligger ju, det är så väldigt bra utvecklat.
Mm.
Så, det går fort att jobba med det. Bara du får in siffrorna.
Mm. Ja, nej men absolut. Det är någonting för någon att ta tag i. Och jag vet att det har pratats om det också. Det har varit olika aktörer som har funderat på det där. Så att vi får väl se. Det kanske dyker upp någonting framöver här. För att underlätta för klubbarna. För det behövs som sagt för att hålla rätt på allting.
Ja, om det är ju så att växer sporten så blir det ju också att det krävs mer funktionärer. Och du kanske inte alla gånger kan få tag i de här funktionärerna som är väldigt, väldigt van. Och då kan ett system vara att det kan ta ganska stor hjälp.
Mm, absolut. Ja, men Christer, då känner jag att vi har fått lite koll på dig. Och vi har fått lite koll på din roll som tävlingsledare. Och lite det här med skillnader mellan en, som jag ser det då, ganska mogen sportgren i form av dragracingen. Och en som är lite mer under utveckling fortfarande i form av driftingen. Är det någonting du känner att vi har hoppat över eller någonting annat som vi skulle behöva ta upp?
Ja, en sista sak är något som man märker ofta när man är ute och jobbar oavsett sportgren. Det är en misstänksamhet mot tävlingsledare som en slags polis. Och självklart, det finns tävlingsledare som agerar på dåliga sätt och vill visa sin makt. Men jag och många tävlingsledare med mig vill ju ha en bra dialog med förare och team. Och vi letar ju inte fel om vi inte behöver. Så har man frågor och funderingar, sök upp oss och ta dem direkt på plats. Då slipper vi väldigt många missförstånd. Och man ska ju veta att man alltid är välkommen till mig som tävlingsledare. För ju mer dialog vi har, ju bättre förutsättningar har vi för att göra ett bra arrangemang. Och att vi förstår varandra. Man ska alltid komma ihåg att man gör tävlingarna tillsammans.
Ja, men då säger vi tack så jättemycket till dig Christer att du ville vara med i Driftpodden. Och så hoppas jag att vi ses på någon eller några tävlingar i sommar.
Ja, tack för att jag fick vara med. Då syns vi i sommar förhoppningsvis.
Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Christer Lundqvist, programledare var Christer Hägglund. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Produktionsåret var 2021.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.